När jag var här förut och skulle berätta om min bok, då visade jag inte min bok före, så att det var många som missade. Men jag har med den här nu till specialpris för Crime Night, 50 spänn ikväll. Jag skrev den här boken för 4 år sedan och är klar ganska precis för 4 år sedan. Inte riktigt, för att rättegången slutade ju en bit in i juni. Men boken var ju klar innan dom. Och som Ola Nordström berättade för mig, så står det ett litet fel i boken. Det står att advokaten sa i sin plädering, och den hade han då inte hållit ännu. Det var ju lite pinsamt. Men, och nu när det är så många advokater och åklagare, så vet jag inte om man vågar säga så mycket mer om det. Men i alla fall så sa många till mig så här då, att varför skriver du en bok innan dom faller, och kan inte vänta tills målet är klart? Det är bara det att Knut är faktiskt inte klart än. Det är så att nere på den här enheten som jag alltid glömmer vad den heter i Göteborg, på åklagarsidan, Utvecklingscentrum heter den. Där ligger det ett överklagande från Helge Fossmo. Ett överklagande som inte handlar om själva målet, för det har jag avgjort och han har inte fått prövningstillstånd i Högsta domstolen. Däremot ville han ju att det skulle upptas en ny förundersökning i Knutby. Och på sätt och vis gjorde ju polisen det, fast de kallar det inte för förundersökning. Men de träffade ju Helge Fossmo vid 3 tillfällen, tror jag det var, eller de var 4 till och med. Och förhörde honom på hans egen begäran om nya omständigheter. Det sades att han skulle erkänna, och det sades att han skulle klarlägga lite mer om vad som låg bakom den här historien. Att det inte bara var han som låg bakom. Och Kenneth Ågren åkte till Kumla åtskilliga gånger och lyckades träffa Helge Fossmo i några tillfällen. Och dessutom Altin, eller kanske rättare sagt hans medarbetare Anton Strand, var med. Och i de här förhören så sa Helge Fossmo en hel del. Vad han sa, ja, jag begärde ut alla de här protokollen förstås och försökte läsa dem, men polisens rättsenhet här hade tyvärr strykit över ganska mycket. Framförallt ett namn som ofta återkom, som börjar på Å och slutar på A. Det kunde man sluta sig till om man läste, tittade noga på de här svarta överstrykningarna. Och dessutom, förutom de här förhören, så gjorde man också en kontroll över en mobiltelefon. Nämligen den mobiltelefon som Alexandra Fossmo hade, hon som blev mördad. Och den mobiltelefonen hittade man faktiskt ett antal sms. Och enligt Helge så skulle de då visa att framförallt Åsa Waldau var inblandad. Och det finns ett sms där som säger ungefär så här, att åh, jag längtar till min man eller något sånt där. Vi ses när vi kommer hem eller något sånt där, va? Och det skulle ju då betyda att det var dags att dö snart för båda två. Annars var det ju mest sån här, åh, när kommer Marina, eller vi ses ikväll 7, och såna där saker. Och Kenneth Ågren med flera här, och Gunilla Strömblad, de har ju sagt att finns inte tillräckligt med nya uppgifter i det här, och dessutom är inte Helge Fossmo trovärdig, så därför öppnar man ingen förundersökning. Det har då överklagats och ligger nu för avgörande nere i Göteborg. Jag hade trott att jag skulle kunna kläcka den idén ikväll här. För han som är utredare är nämligen klar med sitt utlåtande över det här. Men han skulle faxa det till mig i fredags. Men då så sa han att hans chef hade någonting som hon gärna ville kontrollera innan det här expieras. Det låter ju fruktansvärt spännande. Fast det behöver ju inte vara det, men... Annars är det så här att såväl det som hände i Knutby känner väl alla egentligen till, tror jag. Är det någon som inte känner till vad som hände? Ja, det beror ju på vad man menar med vad som hände förstås. Ja, Ola vet precis. Och några till vet. Nej, men exakt vad som hände vet man inte. Men själva storyn är ju ganska så känd. Och det är också ganska så känt hur polisen ganska snabbt hade gripit den mördare, Sara Svensson, som höll i vapnen. Hon greps faktiskt dagen efter. Hon kunde till och med lite tur ha gripits samma kväll. Men närpolisen i Värnamo hade väl inte riktigt fått klara instruktioner över vad de skulle göra. Så att Jönköpingspolisen grep henne på söndagen och hon fraktades till Uppsala och det gjordes förhör. Hon erkände direkt. Och sa dessutom väldigt snabbt efter att hon hade erkänt att jag var ensam om det här, det var ingen annan inblandad. Och då blev ju polisen lite misstänksamma. Tänkte så här att det var nog någon annan inblandad då. Och sen var det förhör och förhör och förhör och förhör. Och en del av de här förhören var Ola med på. Nämligen de 21 förhör tror jag det var som det var med Helge Fossmo. Och däremot var han ju inte med på de 21 förhör som hölls med Sara Svensson. Däremot har väl både han och jag och många andra läst förundersökningen och sett att till en början så höll ju Sara Svensson stenhårt fast vid att hon var ensam i detta. Att det var hennes idé att infall och så vidare. Och det dröjde ganska länge innan hon började peka ut Helge Fossmo. Jag kan säga kanske grovt sett, jag kommer inte ihåg exakt nu men det kan väl Ola rätta mig om jag har fel. Jag skulle tro att det var ungefär förhör 10 eller något sånt där. När hon började säga att det var Helge Fossmo. Tidigare hade de pratat om en person S i och för sig. Som skulle kunna ha varit inblandad. Det här är ju en... När man väl kom till den här rättegången sen så var det ju ganska intressant. För att Sara Svensson hade ju en väldigt, väldigt trovärdig historia att berätta. Och i många fall var ju hennes, eller på viktiga punkter var den ju bekräftad av fynd. Man hade hittat vapnet vid Ölandsbron till exempel. Helt otroligt egentligen. Jag kommer mycket väl ihåg hur Leif G.V. Persson sa i början av utredningen att inte har de kastat den vid Ölandsbron för det gör ingen mördare. Åker 50 mil och kastar vapnet. De kan ju riskera att hamna i en poliskontroll. Det gjorde hon ju också, men de kollar ju inte henne. De kollar bara körkortet. Och det där, men det här är ju det som egentligen kanske är det intressanta. Och lite grann tycker jag så här att jag skrev min bok då före dom. Det visar ju också att jag kanske håller lite grann öppet i den här boken. Hur man kan resonera. Är det så att Helge Fossmo är skyldig till det här eller hur går det till? Själv tycker jag väl att man efter rättegången var ganska övertygad om att han hade haft en mycket viktig roll. Och de här morden hade aldrig skett om inte det hade funnits en församling som heter Knuppe Philadelphia. Om inte det hade kommit en person som heter Sara Svensson flyttandes dit. Och att om hon inte hade kommit under inflytande av Helge Fossmo. Då hade aldrig de här sakerna hänt. Och jag kan väl säga att jag tror inte att man kan i juridisk mening ställa församlingen till svars för vad som har hänt. Även om det var lite grann det som Ola Nordström försökte och som Altins byrå nu försöker att visa. Men jag tror att det är ganska svårt. Uppsala blev ju en ganska märklig utredning det här också. Men en ganska stark polisutredning från början kan man säga. Med en stab som upprättas hos polisen till och med. Och man höll på, både Sven Knutsson och Kenneth Ågren och en lång rad andra var inblandade. Och man hade ganska tidigt också dubbla åklagare inne på utredningen. Så man satsade ganska mycket resurser på det. Vad skulle jag komma med det då? Jo, då det sades ju däremot från riksmedia en del nästan lite förklenande saker om Uppsala i det där. Så jag blir nästan lite upprörd faktiskt. Lokalpatriot som jag är så tycker jag att det är jättekonstigt. Man sa till exempel att Christer Söderberg som var försvarsadvokat för Sara Svensson var oerfaren och inte kunde så mycket om den här typen av mål. Han borde ägna sig åt enklare saker. Orättvist kan jag tycka, men det sa man. Ola Nordström, han beskylldes för att i första hand var fastighetsjurist och borde ägna sig åt sådana saker. De som nu tycker heja på Altin i det här och ser vilken linje som man driver där när Helge Fossmo så småningom bytte advokat då, kan ju se att det är i stort sett samma argumentationslinje som följs. Så att jag tror faktiskt att det inte hade varit så mycket annorlunda med kändisadvokater från Stockholm. Lempert fick ju också lite kritik. Det var väl första hand för att han visade ut någon Expressen-journalist från tingsrätten. Eftersom tidningen hade publicerat en bild från rättegången. De hade tagit en bild in i det här. Det var ett rum bredvid där man visar på tv. För de som inte fick plats i rättssalen. Så hade någon tagit en bild där på Sara Svensson. Och det blev ett jäkla liv om det. Ska man säga om det då? Jag vet inte. Jag tycker att den här rättegången var ganska välskött. Och det, med tanke på det stora pådrag som var så tycker jag nog att jag känner mig ganska övertygad om att det var ganska rättvist ändå det som hände. Men det är, Ola får väl berätta här hur man ser på det, såg på det från försvarets sida. En annan sak som nu inte heller riktigt, alltså det som man kan säga att Knutby inte heller är riktigt slut, det är ju att de håller på med sitt kyrkobygge där ute. Sen sist så har de fått alla länsstyrelserna godkänt planerna på det här kyrkobygget. Men det var väl ungefär 250 personer ute i Knutby som skrev på namninsamling mot att de skulle få bygglov. Trots att bygglov, ja men tittar man på det på alla objektiva sätt så finns det ju inget skäl att neka dem det. Men det finns fortfarande en väldigt stark känsla kvar. Och på nätet finns fortfarande på den här sajten Flashback, om någon av er har följt det. Finns det fortfarande en diskussionstråd som har hållit på nu 4 år och 5 månader där man diskuterar det här fallet. De är väldigt mycket inne nu på att analysera predikningar som har hållits där ute. I mina ögon är det ganska lönlöst. Jag tycker väl att de i stort, alltså Knutbyförsamlingens religiösa övertygelse i stort sett är en snurrig historia. Som man har svårt att förstå att någon nappar på eller intresserar sig för. Men å andra sidan så lever vi ju i ett samhälle som har religionsfrihet och ska ha religionsfrihet. Och det vore ju mycket värre ifall man skulle på något sätt försöka förbjuda sånt där. Däremot kan man ju fundera lite över hur barn som växer upp i sån miljö mår naturligtvis. Men alla som funderar över det kan ju också fundera över vad egentligen socialen har gjort där ute. Och det är åtskilligt när det gäller att undersöka hur de här barnen mår. Det kanske inte ska rapportera om i tv eller media. Nu vet jag inte, nu hamnar jag lite utanför tråden här. Vad ger bakgrund till Knutby-rättegången? Men jag tycker det kan vara intressant att höra vår gode vän Ola Nordström har att säga om försvarets syn på den här rättssaken. Så jag lämnar över ordet.
Tack för det, Anne. Trevligt att vara här och se alla intressanta människor. Jag ser att det är många kollegor här som är här i någon slags vidareutbildningssyfte, misstänker jag. Några åklagare, en Östervårdabo och en intressant samling. Ett antal poliser, bland annat en som figurerar redan den första dagen i tidningen, Peter Lundqvist, som poserar för fotograferna där ute. Han stod och höll ställningarna vid någon patrullbil. Ja, Knutbya, det är ett intressant rättsfall på många sätt och det var ju bekant för många vid den tiden. Knutby-rättegången handlade om sammanlagt 4 brott. Det var åtal för mord på Helen Fossmo, Helges första fru. Det var mord på Alexandra Fossmo, hans andra fru. Det var mordförsök på Alexandra Fossmo, den så kallade hammarhändelsen. Och det var ett mordförsök på Daniel Linde då, samma natt som Alexandra sköts. Och jag nämner det här mest för att poängtera att ett av de här åtalen ogillades, nämligen mordet på Helen Fossmo. Jag vill liksom visa att en försvarare uppnådde något slags resultat i alla fall. En 25% utfall och det är ganska bra. Ja, 20 minuter fick jag. Nu har Janne tagit några av dem antar jag, så att jag får väl... visst, jag skulle... Janne bad mig hålla i den här, skulle jag få 500 spänn. Jag har ganska kort tid och det här var ett stort mål, så att jag har försökt hitta något litet ämne, någon liten nisch i där som man kan diskutera, och det fanns ju en hel del att välja på. Det fanns ju liksom det pikanta inslaget, sexsekt pratar man om i tidningarna, och det fanns ju fog för det kan man säga på något sätt. En annan ämne som jag inte tänkte prata om, det var mediebilden av Helge och Sara och hur den liksom drevs hela tiden ända in i rättssalen på något sätt. Jag är inte expert på medievetenskap, så att det var ett ämne som jag fastnade för, och det var ju det som var mycket av temat i försvaret och som även Janne nämnde. Det var nämligen den här sociala miljön, Knutbyförsamlingen, som var alldeles speciell på väldigt många sätt. Åtalet byggde ju på att Helge Fossmo, åtalet mot Helge ska jag säga, det var ju anstiftan till mord. Det byggde ju på att han hade förmått Sara Svensson att utföra de här dåden. Det hade han inte gjort genom att säga till henne i klartext, skjut Alexandra och så vidare, utan det var då meddelanden av en slags andlig religiös innebörd som jag så småningom lite grann återkommer till. Så att åtalshypotesen var alltså att Helge, min klient, hade förmått Sara Svensson att göra det därför att hon trodde att det var Guds ord. Hon trodde att det var Gud som beordrade henne att genomföra de här brotten. Det var alltså upplägget för åtalet, och det är rätt ovanligt i svensk rättshistoria. Och därför blev den här religiösa miljön rätt central, och det blev liksom i mycket försvarat temat, där vår målsättning då var att det var inte Helge Fossmo som hade satt griller i huvudet på Sara Svensson, utan det var den här knepiga församlingsmiljön. Det kanske finns någon församlingsmedlem här, och det är ju min subjektiva bild jag tecknar här naturligtvis. Du, Kenneth, är inte med i alla fall, va? Nej, det är bra. Det är min subjektiva bild, men det handlar mycket om den här miljön. Det blev ett stort inslag i försvaratemat. Och bakgrunden var ju då en pingstförsamling i Knutby. En församling som hade ungefär 30 medlemmar i tiotals år. En liten sån här församling där medlemmarna går till gudstjänsten på söndagen. Hela familjen går, ofta har man många barn, man är prydligt klädd, man har håret i knut. Man betalar tionde och det lunkade på ett sånt här traditionellt sätt. Sen kom det dit en frisk fläkt efter att man först hade fått höra en profetia i den här Knutbyförsamlingen. Det var en sån här kringresande förkunnare som berättade för folk i församlingen att ni kommer att få besök av en herrens tjänarinna. Och från den dagen så kommer en eld att sprida sig över världen från Knutby. En väckelse kommer att spridas från Knutby. Strax därefter så dök upp en kvinna som heter Åsa Valda. Hon hette inte Valda riktigt då. Hon kom från Uppsala där hon hade varit ungdomspastor. Det var problem, arbetsmiljöproblem i Uppsala församlingen. Och det sades också, vilket ju lockar fantasin och skenar väg, att hon hade ett väl intimt förhållande med församlingens ungdomar. Vad det betydde framgick aldrig. Det kan läsas i den här boken som jag lovar att promota hårt här. Hon kom i alla fall ut i familjen Valda och de äldre. Och gifte sig då med Patrik som hade varit en gosse i den här Uppsala församlingen. Så att så fort han blev 18 år så gifte man sig. De kände varandra redan innan. Då började det hända saker i Knutbyförsamlingen. Då blev det en modern teologi. Det blev den här framgångsteologin, lite alla livets ord. Man skulle ut och missionera. Man skulle så att säga sprida Guds ord. Åsa Valda och reste omkring i landet och värvade då unga nya medlemmar. Genomgående unga personer då som kom till bibelskolan i Knutby. Och som sen med liv och lust deltog i den här väckelsen. De gamla församlingsmedlemmarna stannade kvar i viss mån. Andra hoppade av. Man kände inte igen sig här. Det blev någonting helt nytt. En av de här värvningarna som Åsa gjorde, det var då Helge Fossmo som vid den tiden var ungdomspastor i Kristinehamn. Han hade kört lite entreprenörskap på kyrkofronten och startat på egna församlingar som dog ut så att han hamnade i pingstförsamlingen där. Han kom också till Knutby. Peter och Emma Genbäck kom till Knutby och en hel del andra. Hela den här generationen pastorer värvades då i mitten på 90-talet och hamnade i Knutby. Då börjar man utveckla en ganska extrem teologi då. Låt vara att jag inte är expert på det ämnet. Dels ansåg man sig i kraft av den här gamla profetian var en utvald församling. I Knutby, där är liksom kärnan, där kommer elden, väckelsens eld och spridas över världen just i Knutby, inte från någon annan ort i hela Sverige, utan det är vi. Man blir fler och fler unga och det börjar bli en avskildhet. Ett problem som kanske mer diskuteras under och efter undersökning och rättegång, det var ju då att de här ungdomarna ofta bröt kontakten med sina föräldrar, sina familjer, sina gamla församlingar. Man levde här i Knutby. Man hade en väldigt tät vardaglig kontakt som säkert var innehåller mycket positiva inslag. Man tog verkligen hand om varandra, man gav varandra anställning, många var företagare. Man samordnade även geografiskt där på i Gränstaholm som det heter, och man hade köpt mark och där byggdes hus efter hus och det blev det lilla samhället. Och det blev ett samhälle då som försörjdes liksom med det tionde och annat som folk betalade. Det var så att säga en sluten krets, en påtagligt sluten krets som höll samman mot omvärlden. Man var utvald av Gud att föra det här budskapet vidare. Det uppbyggdes också den här läran om Kristi brud som det var mycket diskussioner om. Och det låter ju väldigt befängt för många, men här var det en realitet. Hävdar jag, så småningom bekräftas väl det. I Bibeln så finns det då en teori, jag ska inte tjata om religion och teologi för mycket. Men pingstvännerna väntar på att Messias ska återkomma till jorden. Vilket för övrigt leder till ett intressant språkbruk. Gamla pingstvänner säger ofta när man bokar någon tid att vi ses på lördag. Om Herren dröjer, det vill säga kommer Herren innan, då måste vi ändra planerna för då ska vi föra ett heligt krig och sen åka upp i himlen. När Messias kommer till jorden så ska han ingå äktenskap. Det är något som heter lammets bröllop då, som ska äga rum när han då äktar en jordisk kvinna. Och i Knutby så kunde man efter ihärdig forskning och studier konstatera att den här jordiska kvinnan var faktiskt Åsa Waldau. Det är hon som är Kristi brud och det hävdar jag. Jag var motsagd länge att det trodde man på i den här församlingen. Det trodde i alla fall alla vanliga medlemmar på att hon är Kristi brud och det gav henne en alldeles speciell roll i den här församlingen. Det här statsskicket då så att säga, det var ju teokratiskt som man säger på vetenskapligt språk. Samhället styrs av Gud. Det styrs inte av dess medborgare i val eller det styrs inte av en diktator utan det är Gud som konkret och i vardagen styr alldagliga händelser, stort och smått. De här budskapen tas ju då emot av vissa personer och det var ju också en väldigt bestämd rangordning vilka som var budbärare åt Gud, genom vilka Gud talade. Man kunde tala lite genom den, lite mera genom den och mest genom den. Det bestämde rangordningen egentligen i den här församlingen. Den som var närmast Gud, den som var renast som det också hette, den blev då en uppburen person i församlingen och fick en position, och den lyssnar man på. Den mest utvalda var naturligtvis Åsa Valda, och så var Kristi brud, kring henne cirkulerade allting. Helge Fossmo blev snabbt en inflytelserik person, och han var ju då vd:n som skötte liksom det runt omkring, skulle förbereda det här bröllopet. Mycket tjat om teologin, men det här var alltså bakgrunden, och jag är inte säker på att ni liksom inser hur man verkligen trodde på det här. Och det som var intressant sen, det var ju att ur den här kretsen, där kom ju alla aktörer i förundersökning och i rättegång och så vidare. Vittnen, offer, åtalade tillhörde den här kretsen med den här synen på samhället, på världen och på sin egen utvaldhet, så att säga. Det där ledde ju då till en hel del frågor som var, tyckte jag då, kanske inte domstolen visade sig, väsentliga, nämligen hur behandlar man såna här personer som lever i den här kulturen? Respekterar man rättsordningens villkor? Berättar man vad man vet för polisen? Respekterar man vittneseden, eller är det Gud som säger någonting annat? Du får ljuga i rättegången eftersom det är för min sak. Det betraktas av mig och av Helge som en ren realitet i den här rättegången. Hur mycket var man styrd av Guds utvalda pastorer och ledare? Före förhör och annat så var det ofta samråd, så att säga. Det framgick lite grann även om den telefonavlyssning polisen hade på tidigt stadium av Helge. Man träffades hos Åsa innan man åkte till förhör. Och vem dikterade utsagan? Hur viktig var församlingens intresse? Det som hade hänt här, så att säga, under de första veckorna, det var att Knutbyförsamlingen mer och mer hängdes ut i pressen. Det sipprar ju alltid ut viss information från polisen bland annat. Rätta mig om jag har fel, Peter. Ja. Det dök upp avhoppare som berättade hur det var i Knutby, och pingstförsamlingar runt om i landet fördömde den här Knutbyförsamlingen, och den blev, så att säga, verkligen hårt ansatt i media som ett tillhåll för knäppjöka. Och det här, man styrde ju också, man hade ju en presstalesman som hette Peter Genbäck, man uppträdde hela tiden som ett subjekt, så att säga. Det var församlingen som hade sin organisation, sin presstalesman. Pressen blev mer och mer hård. Mitt i det här så frigavs då Anette Linde, som hade blivit anhållen samtidigt som Helge Fossmo. Det var Roger Häggqvists förtjänst, det var han som var hennes försvarare. Och när hon då kom hem till församlingen så kunde hon bekräfta då att hon hade haft ett kärleksförhållande med Helge Fossmo länge, och då vände liksom hela den här attityden mot Helge. Helge hade blivit anhållen den 28 januari tillsammans med Anette Linde. Då hade polisen spanat genom telefonavlyssning och annat en tid. Och inledningsvis så hade jag ett enormt stöd från församlingen. Man skickade liksom en stridström av allmosor via mig. Det var pengar, det var skivor och det var allt vad det var. Det var ett enormt stöd. Alla uttalade sig att Helge Fossmo kan inte vara skyldig. Det finns ingen chans. I polisförhören så var det precis samma tema hela tiden. När Anette Linde erkände det där äktenskapsbrottet, då vände man plötsligt fot, vilket jag hävdar man gjorde därför att man måste nu rädda församlingens anseende, som då förlöjligas i media. Det var en sexsekt och det var oerhört knäppt allting. Då inleddes en intressant utveckling av den här förundersökningen. Därför att då hade församlingen bestämt sig för att nu ska vi säga sanningen. En dag så ringde man till polisen i Uppsala, och då var det 11 personer som ville komma in och avlägga nya vittnesmål. Nästan alla var hörda tidigare, hade lovprisat Helge Fossmo. Nu ville man berätta att han minsann inte alls var särskilt bra, utan han hade under en lång tid uppträtt på ett synnerligen misstänkt sätt. Han hade varit nervös vid kritiska tidpunkter, han hade fällt märkliga yttranden. Han hade frågat hur gör brottslingar när de vill skicka sms som inte ska spåras. Han hade skakat med någon sån här burk med sömnpiller framför Leffes klient SF, som vi kan kalla honom. en av de här i ledet som lojalt ställde upp och vittnade. Det blev en totalbild och ingenting var liksom för fånigt. Det var en församlingsmedlem som för övrigt vittnade om att hon hade kramat Helge efter en gudstjänst och hade då känt att han hade stånd. Vilket ju var synnerligen märkligt naturligtvis. För övrigt tyckte Helge att det var väldigt lustigt, för att hade jag det så berodde det inte på henne, sa han lite vitsigt. Men det är en annan sak. En liten utvikning. Osaklig naturligtvis, men populär uppenbarligen. Det intressanta var nu att nu trappas det här propagandakriget upp. För när Helge då förstod det här och Peter Genbeck sa att Helge var Ulf i fårakläder. Patrik Walldau sa att fick jag tag i han skulle han få en smäll på käften. Man uttryckte verkligen ogillande av Helge Fossmo, vilket han tyckte var ett stort svek naturligtvis. Då bestämde han sig för att börja berätta om hur det egentligen stod till. Han förklarade det med att han under häktningstiden nu hade börjat bli avprogrammerad och han började förstå vilken livslögn han hade levt under där i församlingen och berättade då ganska friskt om alla pikanta detaljer som vi alla då tyckte var roligt och som media så småningom när förundersökningen kom tyckte var roligt. Inte minst där Kristi brudstemat. Han berättade hur Åsa Walldau var tjänstledig från sin pastortjänst med full lön för att förbereda bröllopet. Hon hade tjänstefolk som städade, lagade mat. Hon fick gåvor. Jag ska inte ta poäng på att vara plump, men hon till och med hade då ett träningsprogram för liksom övriga äktenskapliga plikter med Jesus som förväntas ha höga krav. Det här låter som en skröna, men så var det nog. Man förnekar ju hela tiden under förundersökningar med Kristi brud. Det är bara elakartad propaganda. Ända fram till huvudförhandlingen, intressant nog. För när Åsa Walldau då hörde som vittne. När hon då som en president, en amerikansk president, hade lotsat in bakvägen över ett tak med glasögon och överrock och baseballmössa. Då bekräftade hon, jo det var nog så att vi hade prövat det här. Det var visserligen Helges tokiga idé, men ja, vi testade om jag var Kristi brud. Så att det där blev ändå bekräftat på något sätt. Nåväl, det här propagandakriget det rasar vidare. Man gjorde allt från båda sidor för att ta heder och ära av varann kan man säga. Och det där var scenariot då när man började närma sig rättegången. Och då aktualiseras ju de här frågorna på nytt då. Vad är det för miljö? För att åtalet, det innehöll ju som jag sa då lite grann, eller ganska mycket. Och det var rätt intressant, de här sms'en. Sara hade fått anonyma sms där det stod saker och ting som hon tolkar som att hennes uppgift var att ta livet av ett par personer. Hon erinrar sig där ur minnet, Helge kommenterade, och jag tror om det var dagen före huvudförhandlingen, det var riktigt nära huvudförhandlingen i alla fall, då lyckas ett norskt företag märkligt nog få fram raderade sms, att då kom de här fram i klartext. Och lite grann vad som stod där, det där jag, bortsett från 500 så tänkte jag skulle läsa ur den här boken. Då fanns ju en del då från december bland annat. Och i december då hade det här eller i november rättare sagt, då hade det här misslyckade mordförsöket på Alexandra ägt rum. Då hade Sara Svensson en natt gått in i Alexandras sovrum med en hammare och hon skulle då slå henne i tinningen så att hon avled. I planeringen enligt Sara Svensson ingick också att hon då sen skulle klä på Alexandra, bära ut henne på tomten där det fanns ett tomtrör så att man skulle få intrycket av att hon hade fallit på det här tomtröret. Vissa elaka tungor drog paralleller till Helens döda, men det finns ju inget samband förstås. Den hammarhändelsen var i november och då skickades det några sms som bland annat heter, jag tänkte citera ett par stycken. Eftersom jag inte har bytt glasögon på länge måste jag dra upp dem. Tiden går och den kan du inte skjuta framför dig. Känn inte och grubbla inte. Fatta ditt beslut och finn en säker lösning. Det är din väg till ro, liksom hans. Det var den 7 december. Den där typen av meddelanden var, och när vi kom lite närmare januari då när övriga händelseförloppet ägde rum, så stod det bland annat: det första är ditt måste. Det andra kan du göra av kärlek. Det måste ske på något sätt. Din osjälviska kamp skulle räknas dig till godo inför honom. Du kan. Åklagarna då, som du vet Thomas, de vill ju tolka saker och ting på sämsta tänkbara sätt för den som är misstänkt. Där menar man då var så att det är en anvisning att det första, skjut Alexandra. Det är viktigt för att frigöra honom, det vill säga Helge. Det andra, det är Daniel Linde. Inte lika viktigt, men inte heller oviktigt. Ungefär det budskapet var det. Sen fanns det flera sådana här. Och det var alltså, det är åklagarens bevisning. Det handlar om att det här skulle då vara budskap om att utföra dådet. Utföra de här dåden. Och som sagt, dagen före huvudförhandlingen så blev de här kopplade då till Helges telefon. Det var först då. Helges förklaring till det här, det var att det här var ju så att säga rena andliga uppbyggelsebudskap. Han ville hjälpa Sara i hennes andliga strid för att pusha henne. Det med första och den andra, det handlade om ekonomi. Det första var att de skulle naturligtvis betala sitt tionde och det andra var att av kärlek, har hon pengar kvar så kan hon betala lite till mig också då som lån. Det var den förklaring som lämnades. Så där såg det ut då när vi närmade oss huvudförhandlingen. Och det var liksom fyra stora problem för Helge då när man närmade sig huvudförhandling. Och det första var ju då naturligtvis, man kan inte hosta någon. Så där gör vi. Det där var inte bra. Jag är snart klar. Om köket börjar bli irriterad. Det första var ju så att säga församlingen då som gjorde vad man kunde för att liksom detronisera Helge. Det var hans uppfattning. Han måste nu offras. Det är inte oss det är fel på. Det hade kommit in en ulv i fårakläder. Därför var det liksom en gemensam front från församlingen mot Helge Fossmo. Församlingen tog också Sara Svensson till nåder mitt under pågående huvudförhandling. Man förlät henne, man tog tillbaka henne i församlingen. Och när Åsa Waldo vittnade så skedde en sån här gudomlig beröring lite alla, om det nu var Da Vinci eller Rembrandt vet jag inte. Det finns någon takmålning i Sixtinska kapellet med ett finger. En sån handling utfördes faktiskt i rättssalen då där Åsa Waldo tog en fysisk kontakt med Sara liksom och återtog henne i gemenskapen. Församlingen var en fiende. Även mediebilden var en fiende. Det var inte mitt tema, men den som minns det här minns hur de här båda huvudaktörerna beskrevs i rättegången. Sara Svensson var ett oskyldigt offer. Hon var väldigt söt, hon var liten, hon var ung, hon var blond. Hon var då den som hade utnyttjats. Hon hette, kallas barnflickan hela tiden, vilket också liksom minimerar hennes roll i världen på något sätt till en väldigt oskyldig person. Jag har ingen agg mot henne om det låter så här, utan jag spetsar till det lite kanske. Det var barnflickan och det var pastorn. Det var inte Helge eller Fossum, utan det var pastorn då som var makalöst sexhungrig. Han hade tre kvinnor på gång samtidigt, vilket må hända var riktigt. Han utnyttjade alla, han sög in pengar från alla håll och var då ett riktigt svin helt enkelt. Och det var ju den mediebild som under en ganska lång tid trummades in. Rätt eller fel var vet jag, men det var en otroligt skillnad på bilden av de här båda. Så att den här mediebilden tycker jag den följde liksom med ända in i rättssalen. Nu är jag part i målet, men den som möjligen var där och lyssnade noterade hur olika de här båda huvudåtalade eller de båda åtalade behandlades. Där Helge då inte fick närvara, han fick sitta i ett annat rum när Sara berättade. Sara fick frågor lugnt och fint och medkännande. Utfrågningen från åklagarnas sida av Helge var enligt min uppfattning inte ens en utfrågning utan mer en attack av olika påståenden. Jag försökte protestera och fick då Lemperts vrede emot mig, vilket aldrig är kul. Det där följde med och det var liksom den här allmänna uppfattningen. Det fanns en skurk och det fanns liksom en gärningsman för all del, men ändå ett offer. Sen var ju en fiende också på något sätt Sara Svensson, eftersom hon skötte ju sin roll väldigt väl. Jag vet inte om hon var äkta eller inte, men hon genomförde den här rättegången med allas sympati. Hon grät, hon tittade ner, hon fick ta pauser och hon förklarade så lurad hon hade blivit hela tiden. Det där var tre av fienden och var den fjärde var det ju. Den traditionella, den accepterar man ju. Det är ju polis och åklagare då som naturligtvis också kände lite här att Helge är huvudskurken. Liksom, så att det var ju mycket honom det handlade om. Så såg det ut när vi gick in i rättegången och... Nu ser jag att tiden har gått ut för ett tag sedan. Vi körde det där försvarstemat att det är inte Helge som har förmått Sara Svensson till där. Hon är full av griller från den här miljön. Vi gick igenom alla möjliga exempel på trossatser. Det var skrivelser, det var överlåtelser och makar. Och allt som vi då tyckte visar vilken knäpp miljö det är. Det var inte minst, ska vi säga, Saras egna anteckningar om hur hon hade förskjutits av Tirsa då, som var en synonym till Kristi brud, och hur hon ville då återuppbygga hennes förtroende och på nytt få kontakt med henne. Försvaret innehöll ju också naturligtvis att hon då var kryssad, som det kallas. Hon, man hade förklarat då att hon var psykiskt sjuk. Hon var inte vid sina sinnens fulla bruk, om man uttrycker sig så. Vilket också har betydelse naturligtvis, tyckte vi i alla fall, för trovärdigheten. Så att hon har utfört det här, det handlar inte om Helges påverkan, utan så att säga den förvrängda världsbild och verklighetsuppfattning som hon hade då fått i församlingen. I den där rättspsykiatriska utredningen så sades det också att hon hade en diagnos som var färgad av religiösa vanföreställningar, vilket ju var ett tacksamt argument för ett försvar att ta upp också, att här konstaterar man religiösa vanföreställningar, kan hennes utsaga ligga till grund då för en fällande dom i ett allvarligt brott. Så blev det i alla fall. Det var mycket diskussioner om Sara Svenssons psykiska hälsa. Var hon verkligen så sjuk som man ville få det till, eller kände man bara sympati med henne och kunde inte tänka sig att den här söta flickan skulle få ett fängelsestraff? Var drivkraften och sätta det här krysset i den rättspsykiatriska undersökningen stark? Jag tror att jag av, inte elakhet, men någon slags saklighet ifrågasatte lite hennes berättelse, därför att någonting som jag inte tyckte stämde med den här bilden av det här offret som tror att man handlar på Guds uppdrag, det var Sara Svenssons otroligt professionella planering och genomförande av det här brottet. Från hennes egna uppgifter så framgår att hon själv skaffade ett vapen. Först ett vapen som visade sig odugligt och fick kasseras. Det kostade 15 000. Sen skaffade hon ett nytt vapen för 16 500 som då visade sig fungera. Allt det genomförde hon själv, den här lilla barnflickan från pingstförsamlingen, genom att åka ner till Stockholm och söka upp de rätta kontakterna. Hon provsköt vapnet, hon anskaffade en ljuddämpare, någon hemgjord variant som hon fick hjälp att applicera på det här vapnet. Hemma i Småland så skaffade hon en speciell uppsättning kläder. Hon köpte skor som var lite större än hennes vanliga nummer då, för att få ett annan storlek på skoavtrycken. Hon skaffade en maskering. Hon hade skoskydd utanpå skorna. Hon kletade ner nummerskyltarna på pappas 343 innan hon åkte upp till Uppsala, så att man inte lätt skulle kunna läsa det registreringsnumret. Hon gick in i Helge Fossmos hus, gick upp i sovrummet och sköt med 3 skott Alexandra Fossmo. På väg ut blev hon tveksam om det här hade lyckats, så att de vände tillbaka för att kolla att hon var död, vilket hon var. Hon går då vidare till Daniel Linde som har låst sovrumsdörren eftersom det bor lite annat folk där. Hon knackar på, han öppnar och hon skjuter honom med 2 skott. Hon går tillbaka till bilen, passerar en poliskontroll som han har upprättat då eftersom det här mordet eller brotten har blivit kända, så att hon passerar en polisberg helt enkelt då utan att de reagerar. Sen dumpar hon då sina kläder på olika rastplatser och till Ölandsbron och dumpa vapnet. Sen hem till Vaggeryd. Det här tog jag upp som ett exempel på någon som inte verkar vara allt för inne i det blå, utan det finns en sanning bakom den här, ska vi säga, presenterade bilden, att hon går som i en ett rus påverkad av Helge Fossmos andliga påverkan. Hennes roll var väl enligt min uppfattning kanske inte helt riktigt bedömd, utan att jag yttrar mig om Helge Fossmos skuld. Jag skulle kunna fortsätta länge, men nu tror jag att jag har gjort min plikt. För nu vill köket servera mat och jag har promotat din bok och du skyller mig 500 spänn.
Jag vill köket servera mat här. Men Ola, du glömde några saker tycker jag här som man kanske ändå skulle tänka på när det gäller Helge Fossmo. Dels den stora, stora mängd telefonsamtal och sms som man hade med Sara Svensson under en period när hon var paria i församlingen och ingen fick ha kontakt med henne. Dels under mordnatten, eller precis efter mordet, när de hade uppenbarligen hade telefonskontakt och sms-kontakt. Trots att han påstår att han sov i rummet bredvid när skotten avlossas. Det är väl saker som man har väldigt svårt att förklara, även om man kan hålla med om en del av dina försvarslinjer.
Ja, jag vet inte om du har erfarenhet av att sova i ett rum intill där någon skjuter. Jag har gjort det många gånger, jag sover vidare.
Men om du då vaknar av sms-signalen några sekunder senare.
Ja.
Är lite konstigt kan man tycka.
Jag tror jag nämnde i rättegången, varför vaknar en nybliven mor innan barnet hinner börja gny, utan när man precis är på väg att börja gny?
Ja.
Svara på det du.
Bra fråga. Ja. Men sen tycker jag då att det här sms-et, det här som gick ut på att ska jag knacka på fönstret eller på dörren.
Till himmelrikets port.
Ja, då var det naturligtvis ett religiöst budskap 2 minuter efter ett mord och alldeles strax före ett annat nästan mord. Låter också lite konstigt. Men en sak som Kenneth Ågren sa här förra gången, det var väl att hade det inte varit så att Sara var en ung tjej så skulle hon ha varit dömd till livstidsfängelse. Vad tror
du? Absolut, det är alldeles riktigt. Det tror jag också. Hon vann en väldig sympati rakt över och jag tyckte själv synd om henne.
Ja, det var ju synd om henne.
Ja.
Absolut.
Jag menar det. Hennes älskade sats i fängelse. Tack för det.
Stanna lite där, Ola. Tack. Även om vi har dragit över tiden lite så tycker jag det kan finnas plats för någon fråga i alla fall. Leif.
Ja. Om jag svarar på det först så var det en realitet för min del. Det tyckte jag ju visas ganska tydligt och på något sätt så accepterade det. Därför hur i herrans namn skulle rätten kunna undgå en förutfattad mening efter all den här medierapporteringen? Det förstår jag inte, så att jag menar det tycker jag. Vilket jag också i min plädering höll jag nog längre avsnitt om det här med vikten av att försöka lägga åt sidan fördomar och ditten och datten. Vilket för övrigt ledde till en intressant insändare som Gunvor klippt ut åt mig i UNT. Där någon gick till ett våldsamt angrepp mot mig som kunde vara så fräck att jag ifrågasatt att Uppsala tingsrätt med lagman Erik Lempert skulle vara påverkad av sådana världsliga saker. Jag tror att det är Lempert som har skrivit den under pseudonym. Det var ett mycket hårt angrepp mot mig som jag fortfarande känner ett styng i hjärtat utav. Mm.
Läs resonemanget om skuldfrågan i den här boken, kan ni se att det inte var så himla säkert att det var Helge som skulle dömas.
Ja, det tycker jag. Nu känner ju både du och jag den här ordföranden som ju kan ha sina egenheter. Och jag tyckte att attityden var ju, och jag menar, det var nog svårt att undvika för att en ledsen liten blond flicka och en pastor. Det är klart, hur 17 skulle man kunna förhålla sig objektiv i det fallet. Vad jag tyckte att det genomsyrar rättegången i tingsrätten. I hovrätten fanns inga sådana spår överhuvudtaget.
Ännu mer om jag sätter på den här. En fråga till som sagt om någon skulle vilja.
Du verkar tro att Helge är oskyldig.
Det har jag inte sagt. Det har jag inte sagt, men jag tycker att problemet är ju, han är ju dömd så att säga. Jag menar, det fanns, precis som Janne sa, det fanns ju en hel del sms som var lite svårare att förklara ur andlig synvinkel. Till exempel smset, tvättstugedörren är öppen strax före det här mordet. Nu kan man ju med bildligt språk säga att himmelrikets portar påminner om den gamla tvättstugedörren. Men det som var intressant är ju alltså att, nu blir jag lite juridiskt här, anstiftan till mord, det handlar ju om att man förmår någon att utföra det här brottet. Det vanliga är ju att man kanske lejer någon. Kan du skjuta Leif Eriksson så jag slipper se hans hästsvans på stan? Du får 500 spänn. Åh, så mycket! Ja. Det är en anstiftan om det här nu genomförs, va?
Kan du toppa?
Ja. Så att jag menar, det är det traditionella, men i det här fallet handlar det om att man försatt en person i en slags metafysisk vanföreställning. Med olika tick så förmår jag någon att tro att Gud vill, inte Helge Fossmo, utan Gud vill att jag ska skjuta den här personen. Så att hans skuld, okej, det fanns graverande omständigheter. Jag har ingen uppfattning om den. Jag ser inte att det är feldömt, jag ser inte att det är rättdömt. Men så att ja, det var så mycket brus runt allt det här, så att det är lite grann som nu debatten förs. Jag menar, kom allting fram liksom, vilka mer är skyldiga till det här, va? Och inte minst där Helen döden, jag tänkte säga mordet, för det var det inte. Det var lite intressant, för att där fanns ju de som undrade hur 17 gick det här till egentligen. Fanns det inte, måste det inte ha varit två personer? Till och med under utredningen, kanske inte Peter, jag pekar mot honom som symbol för stadens poliskår. Mycket, mycket prydlig symbol förut. Det måste ha varit någon mer om man nu har lyckats konka in Helen här från sovrummet där man då ansåg att hon var drogad till badkaret där hon sen hittades. Liksom. Så att, visst, det var många såna intressanta frågetecken.
Anser du att Helge Fossmo har erkänt som, när man tar de här förhören? Som var,
ja, det jag blev uppringd. Vad säger de erkännandet, säger kvällstidningen. Han erkände att han hade en roll i bildandet av den kultur som ledde till brotten. Så det innehöll erkännandet, så att det var inte så mycket bevänt. Det tycker jag.